Vår gäst i programserien från Stoltråds pop till stök i rock idag är Tuffa Ågren, som egentligen heter Torolf. När blev du Tuffa?
Folkskolan.
Första åren i ditt liv bodde du i Kvävlax, men folkskolan gick du i Petsmo. Och efter det fortsatte du till Sammis här i Vasa och så Korsholms högstadion. Var det i skolan du lärde dig spela?
Jag skulle vilja spela saxofon, men min mamma tyckte att jag ska spela klarinett. Men saxofon skulle jag vilja spela, för man skulle kunna spela blues och rock med saxofon.
Var du inne på blues och rock redan som liten pojke?
Kanske inte som liten pojke, men åtminstone när man hörde Jimi Hendrix första gången 67, så då var jag färdigt.
Då visste du vad som gällde. Nå, hittar du skolkompisar där ute på landet och spelar med?
Nej, inte i skolan, nej. Egentligen inte. Det var nog andra kompisar, ska man säga.
Första bandet satt du ihop i Kvävlax?
Ja, då gjorde vi ett band som vi kallar för Tash. Och det var kompisar runt om där som vi började spela där. Och träna i morsan och farsans garager hemma.
Det blev så att du blev sångare?
Ja, i misstag, för ingen annan vågade prova på så. Det blev jag då. Mm.
Och på den tiden spelade du gitarr, och här då vi gör intervjun på Rådhusgatan så har du en fin Hagström.
Ja, som jag köpte av Rune Westergård.
Rune spelade ett band som spelade dansmusik som hette Cleopatra. Han bytte upp sig till en Fender Stratocaster.
Ja.
Men det är ju en bra gitarr det här också.
Jo, klassisk 60-tals.
Då vem var med i första bandet? Knappast Rune.
Det var jag och Lasse Malmberg, han jag träffade. Han var ute i morsan och farsas garage på något konstigt sätt. Jag kände Lasse Malmberg, han spelade bra gitarr. Och jag tror det var Reidare på trummor, Reidare Billing. Sen hade vi en Mikael på bas. Vi spelade vår första keika i Karpella. Vi fick spel en timme högst.
Och Reidar, han är kusin med legendariska Bongo Billing.
Ja.
Var lika vild.
Reidar är en bra kille. Lugn och fin.
Vilken typ av musik spelar ni?
Det var nog covers. ZZ Top, Rolling Stones, allt möjligt. Lite rock and roll.
Var det du som valde låtarna då du sjöng?
Kanske till stor del, ja.
Och några keikor gjorde ni? Någon som du minns speciellt bra?
Nej, det var nog kanske den där första keikan i Karpella. Då hade man nog lite skiten i byxorna, kan jag säga. Nej, det var första keikan överlag.
Många band på den här tiden hamnade ju och lånade instrument i sina första keikor. Hur var det med er?
Ja, jag tror vi hade nog våra egna instrument, billiga instrument. Ja.
Givetvis, det fanns ju ingen direkt ekonomi på den där tiden. Småningom så började Tash spela i Bombskydde i Storviken.
Ja, vi flyttade och började träna där i Storviken då. Med Lasse och Reidare och jag. Jag var med i de tävlingar då. Vad jag säger när jag gick och spelade någon där. Och så vi har gjort kejkor lite här och där runt Vasa.
Men då hade du redan bytt till basitar?
Ja, bas då och sjöng. Så då blev jag basist för några år.
Kommer du ihåg din första basitar?
Jag tror det var en aria, någon slags aria. Sen blev det nog Fender Precision.
Den klassiska basitarren. Nå, ändra repertoaren efter att det blev en trio?
Nej, det var nog ungefär samma slags rock and roll. Lite hard rock, rock and roll.
Och ni var med i en bandtävling på Nordiska och genom den så fick ni spelningen i Seinäjoki, men det sket sig, som det heter på musikerspråk.
Det sket sig lite tekniska problem där med någon slags gitarrpedal, så det surrade på hela vår keka var wow.
Så det var gitarrpedalen som förstörde?
Ja, det var nog gitarrpedalen, annars var vi jättebra.
Men Lasse fick fortsätta?
Lasse fick fortsätta, ja. Han kanske bytte pedal.
Hur pass utfunderad image hade ni på den här tiden?
Absolut ingenting.
Tash bytte gitarrist i slutskede. Klabbe Blom kom med.
Klabbe Blom kom med, ja. Lärde känna Klabbe Blom på arbetsplatsen. Vi började snacka och jamma lite. Och Lasse försvann någonstans. Jag tror han är en professor i England idag.
Ja, det stämmer bra. Och Klabbe finns inte tyvärr bland oss längre.
Tyvärr gick Klabbe bort här i vintras. Han fick cancer och gick bort här. Mycket sorgligt.
Kommer du ihåg någon spelning som ni gjorde med Klabbe på gitarr?
Åtminstone var vi i Molpe på paviljongen och spelade. Det kommer jag ihåg.
Då var Molpe-publiken i extas.
Kanske inte så jättemycket.
Tash funderar inte på det visuella precis som du var inne på, men sen kom du med i ett band där det visuella betydde mycket och bandet hette Jet Black. Berätta hur du kom med.
Ja, det var slutskedet på Tash och Janne Stolpe ringde om mig och frågade om jag var intresserad av ett band och kom och spela bas där. Så jag får träffa dem då på Soundside, musikaffären som Janne och Roffa hade. Och det var då Janne och Maria som började med ett band som heter Jet Black.
Nu ska vi säga att Janne som spelar i Jet Black hette Håkanen i efternamn. Vi ska inte förväxla honom med Stolpes Janne.
Nej, det var Janne Håkanen och Tommy Håkanen, hans lillbrorsa, spelade trummor. Och Maria då, hon sjöng.
Och det var viktigt hur man skulle se ut.
Absolut. Vi var stjärnor direkt. Genast efter första träningen var vi stora stjärnor. Och kanske inte jag själv, men åtminstone Janne och Tommy, de såg ut som han och Rox.
Vad tänkte du då, killarna och Margo sa att nu gäller det att låta håret växa, nu gäller det att köpa lite andra kläder, man kan inte se ut som en skogshuggare.
Jo, det var nog att piffa upp sig lite, lite rockigare stil på direkt. Att det var kul.
Och det är ju ändå musiken som var i fokus trots allt det här.
Jo visst, rock and roll.
Vem gjorde låtarna?
Nå, det var nog kanske lite samarbete med Janne och Maria och jag kanske lite.
Och till stilen hörde ju också att ha artistnamn.
Jo,
du
visst.
Var Steph Wells.
Jag var Steph Wells, jep.
Fick du välja själv?
Nej. Det var nog färdigt.
Det var utfunderat.
Ja.
Jet Black satt målet högt. Ni skulle bli rockstjärnor.
Ja, absolut. Vi var redan rockstjärnor från första stund.
Ni lyckades nästan.
Vi lyckades nästan, ja. En bit på vägen. Vi fick ju göra en singel och vara på några kekor och lite större kekor till Tammefors och så vidare. Och till Hessa och göra en singel så.
Vi ska snart lyssna på singeln och prata om den, men vi behandlar först Tammerforskejkan. Där träffade ni den tidens elit.
Absolut. Vi vann publikomröstningen där. Så vi fick ett reportage i tidningen Seuran, foton och grejer. Men Mamba, de fick fara i studion och göra en skiva. Men efter oss, då kom stora banden. Liksom Smack, Eppo Normali, Sjelun Veljet, Kojo. Kojo var väldigt intressant.
På vilket sätt?
Kojo hörde att vi var från Vasa, så han tog för givet att vi hade lite mer än kanske vanlig Koskenkorva med. Så. Men vi hade inte något sälj åt honom. Han var väldigt besviken när han fick köpa lite, kanske röka av oss. Men vi hade inget.
Då spelningen, vad kommer du ihåg från den?
Det var stor, det var jättemycket folk där. Största spelningen dittills i alla fall.
Var du nervös?
Nej, inte då, nej. Konstigt nog.
Brukar du vara nervös?
Ja, jag har nog lite stage fright, alltid lite sådär. Men det är lättare att spela för stora publiker än små publiker.
Det är många som tycker att det är jättejobbigt att spela i hemstaden Vasa,
ja.
Tycker du?
Ja, nu är det kanske lite så att.
Och sen var det alltid studion. Vad kommer du ihåg av sessionen?
Ja, vi var till Helsingfors då jag gjorde en singel. Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket av den skivsessionen. Det gick ganska snabbt då. Det var inte så invecklat.
Vem producerade?
Kommer inte ihåg.
På sidan blev det en låt som Mario Huotari, som kallar sig för Messy Blend, hade gjort. Den heter Come On.
Ja, den var ganska sådär svängig låt, att helt okej.
Okay. Gjorde du själv låta på den här tiden?
Nej, jag tror inte jag gjorde någon låtar i Jet Black, nej.
Efter att ledande duon Janne Alexander och Messy Blend från Jet Black flyttade till Stockholm, fortsatte musicerande i ett annat band. Du kom i kontakt med Henka Henriksson, som var din trogna vapendragare i många år.
Ja, det blev så att Henka ringde och frågade efter det här, att jag skulle komma och spela. Det hade ett nytt band med Henka och Harry som var hem från Seinäjoki. Och sen tog vi in Kutsi som sångare där en tid och började köra med egna låtar där. Och vi var en mardrömsliknande resa till Nivala på någon keika där. Och det var 20 grader kallt och på natten kom 2 meter snö och det var fruktansvärt. Men det var riktigt kul.
Din kompis som du har jobbat med på Leison Café, Kai Klockars, körde.
Ja, han kom som kuski, för det skulle ju vara kuski med, naturligtvis. Och han hade fått körkortet ungefär 2 dagar tidigare. Så vi var i dike där på vägen hem då. Bensin höll oss på att ta slut, men vi fick tanka lite där i Jakobstad eller någonstans. Vi kom nu oss hem, men det tog många timmar.
Och en orsak till varför det tog länge var det att ni besökte krogen efter spelningen.
Jo, det hörde liksom till att man går på förfriskningar efter kejkan lite.
Men Kutsi har berättat åt mig att han måste vänta i bilen. Varför?
Jag vet inte varför han satt i bilen, men han gick på krukor. Så han kanske inte ville komma in på krogen. Han satt i bilen och väntade några timmar.
I kölden.
I kölden. Ja, sånt händer.
Vad kommer du ihåg av själva kejkan?
Ja, det var ganska stort ställe och jag tyckte vi gjorde helt okej ifrån oss. Som sagt, vi hade egna låtar och okända låtar, så inte blev det ju som någon mycket efter det då.
Men det hade ju headlinen också, ni spelade med Guitar Slingers, Ben Granfields band.
Ja, det kom ju förstås efter oss som sista band. Det var ju jättebra, det var jättebra.
Från det här bandet så utvecklades så småningom det bandet som du har spelat på de största scenerna med, ett band som heter Hollis Brown. Berätta hur Hollis Brown fick sin början.
Ja, det var nog en fortsättning på det här bandet från som var till Nivala då med Henka på trummor och jag på bas och Harry på ena gitarren. Men vi kom till att vi behöver en sångare då, kanske som kan dra till med lite ACDC-styck och en gitarrist till, så vi kontaktade Max Bäckman och han kommer att spela som andra gitarr där. Och sen tog vi in Patte
Norrgård.
Då gjorde vi mest egna låtar och körde på hard rock.
På den här tiden så spelar ju banden högt. Första gången jag träffade Harry hade han redan Marshall och en vit fin Gibson SG. Mm. Och han spelar högt.
Ja, vi spelar väldigt högt. Alldeles högt, åtminstone i träningskampen. Av tinnitus efter det där, men det var så då.
När du var ju ung och ivrig, skulle du göra annorlunda idag?
Ja, skulle spela saktare i alla fall på träning. Mm.
Hollis Brown spelar som sagt några spelningar på jätteansedda och stora scener. Men vi ska börja ändå med att prata om era skivor. Den första gjorde ni för ett litet skivbolag som hette Mau Mau Records. Jag har spelat tidigare i den här programserien. Den låten där David Lindholm gästa som sologitarrist. Fast ni då hade duktiga gitarrister i bandet. Ja. Vems idé var det att ta med David?
Ja, det var nog Harris idé. Han kom då till någon träning för en biskofar i studion och sa att han är riktigt David Lindholm, han kommer att spela med oss. Och vi var liksom att, va? Ja, han kommer nog dit. Så vi får då, jag tror vi var i Mora med på andra studion och väntade att, men David kom dit, han kom med tåget och sin gitarr. Och jag kan säga, han var full när han kom och han var full när han for. Men han spelade jättebra.
Jag kommer ihåg att vi spelade singel Rock and Roll Brainstorm på Radio Vasa och så spelades den säkert också annanstans, men det blev aldrig något riktigt stort genombrott på skivfronten.
Nej, tyvärr. Det var nog kanske lite lamma då på med skivbolag och grejer. Så, vi fick inte riktigt något ordentligt skivkontrakt att fortsätta med.
Nej, och du har helt rätt. Lågkonjunkturen slog ju in i början på 90-talet och då fick många, många band det svårt. Speciellt när det gäller skivutgivning. Men ni fixar ju det genom att ge ut en egen singel på eget bevåg. Jag har singeln i min hand. Hollis Brown står det på pärmen och Nightmare och She Wanna Ride. En låt som var skriven av Harry Perkki och bandmedlemmarna. Och Patrik Norrgård hade gjort texten. Den här skivan är inspelad i Pargas.
Ja, vi var en till Pargas. I en studio där och gjorde den där singeln.
Riddo Rydberg spelade in den och producerade. Hur var det att jobba med Riddo?
Det gick bra.
Och Mikko Karmila som är en auktoritet på området då det gäller mixning och mastering har fixat till det. Vilken tycker du är bättre? Första eller andra singeln?
Andra singeln är nog absolut bättre, tycker jag.
Vad beror det på?
Jag vet inte, bättre sound, kanske bättre låtar.
Jag sa här tidigare att vi skulle prata också om era keikkor och ni har gjort 4 stycken riktigt stora keikkor. Provinsirocks huvudscen, hur var det?
Det var stort. Provinsirock huvudscen är stor och det var nog ganska spännande. Kanske lite dålig tid, vi spelade ganska tidigt där på dagen och det var ganska dåligt väder. Men vi spelade högt och bra.
Var det mycket Vasabor i publiken som var framme och höjde näven?
Ja, nu fanns det Vasabor där. Vasabröder.
Var Hollis Brown brödernas band? Jag trodde ni var mer killarnas band.
Nu fanns det bröder i publiken.
Fint.
Det är lov.
Vad annat kommer du ihåg från provinsikejkan?
Ja, jag snackade lite där med Susanne Vega. Man har en sån där små loge. Artisterna bakom scen då, så hon var som granne med oss, så hon var riktigt lugn och trevlig. Kommer faktiskt inte ihåg något mycket annat därifrån.
Nästa stora scen som ni spelar på var Nummirock.
Midsommar, inte kommer jag fel. Det var också stort, jättestor scen, mycket folk, bra röj på.
På den här tiden var Nummirock inte ännu en metallfestival.
Nej, det var nog lite allt möjligt. Kanske mera rock and roll. Ja, mera rock and roll än idag.
Midsommar i Finland och festival är lika med mycket fylla. Var det så?
Det var nog mycket fylla där. Både framför scen och bakom scen. Varmt och roligt kommer jag ihåg.
Och sen 2 tavastia spelningar. Den första var ni Lämpere, den andra var ni Headline.
Det var stort. Jag kommer från Vasa dit och spela, tycker jag. Det gick jättebra.
Det är ju inte allt för många Vasaman som har spelat på Tavastia, men de som har gjort det så har reagerat på att då de spelar så såg de jättekända musiker som de såg upp till i publiken. Pave Majanen, Albert Järvinen, sån här killar nämst. Ja. Hur var det då ni spelade?
Ja, jag kommer nog inte ihåg att jag såg sånt. Sån vanlig publik bara och kova filis på. Man ser inte så mycket egentligen.
Förutom att ni spelar på de här några stora spelningarna i Finland så besökte ni också Estland, närmare bestämt Ryssland.
Jo, vi var inbjudna till Estland, till Vasas kompisstad Pärnu. Vi kom på måndag och kejkade på lördagen. Och vi var statens gäster, så vi hade 2 guider med oss som visade oss runt då. Det var lite dåligt med mat, men bra med dricka. Det här var ännu då för en järnridån hade fall. Jag tror det var 89, så det var maskinpistoler i hamnen när vi kom. Och det var maskinpistoler när vi for. Så det var lite annorlunda där då.
No, men hur slog ni ihjäl tiden där?
De guide oss runt och var på stranden. Och det var ju mycket eländigt där då liksom. Allt var ju raserat.
Jag själv spelade i Pärnu och var och simma första natten. Och nästa morgon då vi träffade människorna som tog hand om oss så sa de att gör vad som helst men ni ska inte gå och simma, det är radioaktivt vatten. Var du att simma?
Nej, jag var inte att simma. Gudskelov.
Jag var med, jag tydligen klarade mig.
Ja.
Hur pass mycket satsar Hollis Brown på det visuella? Tog du med något från Jet Black och sa åt killarna att hej, hej, hej?
Ja, nej, det var nog bara jeans och t-shirt. Direkt.
För att AC/DC var ju den stora förebilden, åtminstone för Henka.
Nå ja, att inte behöver man något smink där inte.
Nå, varför sluta Hollis Brown?
Hollis Brown dog nog sakta men säkert död i och med att vi inte fick något riktigt skivkontrakt. Intresset farna på det sättet som hände säkert åt många band.
En orsak är ju förstås att ni fick smaka lite på den så kallade stora världen med stora scener och fans och skivor. Och sen händer ingenting. Hur kände du då?
Killarna började ge upp, vi bytte ju, här vi flyttade till Tammerfors och Benny Fors kom som andra gitarrist där och vi gnaggade på med det några år då och sen är det inte ännu på skivfronten så började de tappa lusten allihopa så då tog Hollis Brown slut med tiden.
Vi ska väl också säga att ni bytte solist där på slutrakan.
Ja, Patte får och bilda eget band och vi tog in Kaitsu Vita. Mycket bra sångaren. Kunna dra sitt AC/DC mycket väl. Han också.
Började ni spela covers på den här tiden?
Då blev det kanske mera covers. Men, ja.
Och på tal om covers så det spelar ni också med ditt nästa band som heter Barking Dogs som tränar i Sunnavik. Och kompgruppen fick lite sällskap av basisten Perälä Lökiskallan.
Lökis kom med och började spela bas där och började spela gitarr och sjöng där och J.B. Roth kom också med på gitarr.
J.P. som jobbade länge på musikavdelningen i Anttila var ju känd som en Southern Rock-kille.
Ja, mer Southern Rock och vanlig rock kanske. Inte så pass hårt som Hollis Brown. Lite mjukare stil kanske.
Barking Dogs tränar i Sunnavik.
Ja, vi tränar några år där, men sen hörde ju Vasa stad hörde på hyrorna så pass. Så vi drog därifrån då och for till Müllerinkatu, Tegelhuset. Och vi var första bandet där som kom in där och idag finns det väl 50 band där kanske att träna med. Vi var första bandet där.
Berätta, hur blev det just så att ni blev det första bandet?
Ja, vi fick nog där i Sunnanvik då. Så vi sitter där på gården fanns ett litet tegelhus. Så vi får dit och frågade om man kanske kunde hyra för ett band. Men de skulle riva bort det lilla tegelhuset då. Så vi talade med Harald. Han sa, men vi kanske har här in något camp. Så då var det första campet där då.
Och vi ska berätta att de som inte kanske vet vad det är att Kesmo finns på den gården och en stor parkeringsplats.
Jo, Müllerinkatu 10 tror jag det.
Och tidigare fungerade ett av Vasas första diskotek just i det huset där ni tränar. Red House hette det och det är många som kallar husen för Red House. Ja. Men du kallar det för Müllerinkatu.
Ja.
Du har aldrig haft problem med språket fast du är uppvuxen i Kvelax och Petsmo.
Nej, min bästa finska, första finska lärde jag kanske mig på arbetsplatser. Där lärde jag mig finska, inte lärde mig någon i skolan.
På tal om arbetsplatser, du har aldrig varit sådär spelman på heltid?
Nej, jag har nog jobbat hela tiden. Jag har gjort allt med att jag har varit egen företagare. Jag har kört taxi, jag har varit barmick och jag har varit svetsare. Allt möjligt.
Och sålt mat.
Och sålt mat, ja, i Brända, på Leison Café.
Jag har varit din kund och jag har också varit din kund på Bristol.
Ja, okej, okay, okej. Okay. Gav jag dig. Koss och kolla eller vad köpte du?
Nå, det ska vi inte gå in på här. Men jag tror inte jag köpte så mycket koss och kolla för jag var och lyssnade på band. Ni hade ett tag jättebra band på Bristol.
Ja, det var väl Velmo som ordnade band dit. Och där man har sett många stora finska band, ja.
Och på tal om koss och kolla så träffade du Albert Järvinen på Bristol då han var där på keika efter att han gjorde sitt soloalbum Brain Damage. Men det var Vichy som gällde.
Det var Vichy som gällde. Bandet, det var nog kanske i salen och drack mera koss och kolla, men han satt där bakom köket i korridoren och drack Vichy och lims. Jag var och snackade med honom några gånger. Han var en ensam person då.
Vilka andra band kommer du ihåg från Bristol?
Havana Blacks var det där. Bogart kommer jag ihåg var där. Remo, när han drog någon senare musik där. Och jag kommer ihåg att efter Keikan så hans band kanske tog någon koss och kolla, men Remo hade bråttom hemåt. Så han frågade om han går och tog dem här. Han sa han skulle ju slippa det här, så. Så det var någon som sa, nej, går den och tog någon? Nej, inte kunde ta det här pärsen, sitta hem på alla vaj. Remo var på lite dåligt humör.
Men det löste sig?
Det löste sig på något sätt, jo.
Spelade du själv på Bristol?
Ja, vi var nog där och spelade med Hollis Brown två gånger kanske.
Vi ska ännu behandla två band här med Tuffa Ågren som är dagens gäst. Gubbrockarna kom du med i, berätta.
Jag hade ingen basis då. Hasse Nyberg så här ringde och frågade om jag skulle komma och spela här. Men då hade jag spelat gitarr ganska länge så jag inte vet om jag kan spela bas mer. Men nog klarar du det. Så jag får jamma dem lite då. Så då får jag med Gubbrockarna några år.
Du var inte med till Liverpool, det vet jag eftersom jag var själv och gjorde ett reportage kring den resan. Men du har hunnit spela stora spelningar med Gubbrockarna också, bland annat på teatern.
Ja, jag har nog varit med dem på teatern minst två gånger. Vi hade någon 60-tals show och sen hade vi någon 50-tals show. Där var jag med i alla fall.
Du fick knappast komma med förslag till repertoaren.
Jo, det var nog kanske Christer som bestämde så gott som allting där. Så det var nog bara att spela av och tyst.
Gubbrockarna var ett stort band på den här tiden. Du började som basist men du gick över till gitarr.
Ja, trivdes nog bättre att spela gitarr då, så jag bytte till gitarr då. Och fixade en annan basist dit.
Var det hård strid om vem som skulle få spela solo?
Nej, inte vet jag. Det var nog uppdelat liksom att vem som spelade solo och sånt. Man hade sina vissa låtar som man spelade solo i.
Vilken var din bravur?
Paranoid och Whiskey in the Jar. Det var kanske mina låtar där.
Har du fortfarande kontakt med killarna som spelade på den tiden i Gubbrockarna?
Nej, kanske lite dåligt och sånt, ja.
Samtidigt spelar du i ett tributband som hyllar Bob Dylan.
Ja, det var jag, Hasse och Paul Miki, Dylan-fan också. Så vi gjorde en sån Dylan-show.
Så det är ju inte bara hårdrock.
Nej, det finns nog allt. Woodstock, jag fyllde 40 år så gjorde jag också en Woodstock. Jag kom med låtar från Woodstock-festivalen. Så det är nog allt från 60-tal, 70-tal närmast som jag dyker.
Spelar du fortfarande med någon band?
Behöver lite terapi så jag får i Alma-kurs med jordgubbarna. Och där drar den här yngre Kuljo. Och det har varit riktigt roligt.
Hör du mycket på musik? Framförallt då på lite nyare musik. När jag kom in hit idag så spelar du 70-tals hårdrock.
Då finns det några. Blackberry Smoke. Vän från Atlanta. Han var till Stockholm och så på. Det är lite country rock. Men jag tycker det är helt okej. Men där börjar gränsen gå. Ingen disco för mig inte.